är väldigt fint att få lyssna till både sånger och texter som påminner oss om de djupare perspektiven. Det är fint, tack. Och just det, fjärrkontrollen. Tack så jättemycket för inbjudan. Det är alltid trevligt att prata med Katrin. Jag vet inte när det var vi stötte på varandra eller du ställde frågan. Jag tackade med glädje ja när möjligheten fanns. Björn Strömvall heter jag. Jag tror att vi... Jag var ju här när var i januari, va? Så det är inte så att jag har tröttat ut er. Men Björn heter jag. Bor med Alexandra som jag är gift med inne i Norrköping och... Jag jobbar ju som pastor i Korskyrkan. Så är det. Vår äldsta dotter tog studenten och flyttade hemifrån. Så nu så är det den yngre dottern som bor kvar hemma med oss. Så det är vi det. I höst så läser jag Filipperbrevet med församlingen. Och jag tänkte faktiskt jag skulle göra det med er också. Jag höjer mikrofonen. Så hör ni också. Nej, men jag tänkte vi läser Filipperbrevet tillsammans idag. Temat för gudstjänsterna hos oss, ja, precis, nu ser ni den här fina bilden också, är lyft blicken. Och jag tänker att det är precis det som aposteln och författaren Paulus försöker göra när han skriver till de troende i Filippi. Paulus tycks veta det som vi vet, att det är så lätt att tappa perspektiven, att tappa modet, att sänka blicken. Så han skriver till den här ganska brokiga skaran, en mindre församling i Filippi, för att hjälpa dem att lyfta blicken. Han vill hjälpa dem att se mer, att vidga horisonterna, att fördjupa perspektiven. Den här församlingen i Filippi sliter på olika sätt. Vi förstår det när vi läser. Det är bara 4 kapitel. Men när man läser de kapitlen så anar man att här är det en skara som möter motstånd från det omgivande samhället. Och så klurar man på hur ska vi förhålla oss till det här. Och så uppstår det internt motsättningar om hur man ska förhålla sig. Och några tycks faktiskt gå med ganska mycket missmod. Hur ska vi navigera i de tider som är våra? Och så skriver Paulus till de här vännerna och vill hjälpa dem att se hur Gud finns där hos dem. Och idag så ska vi läsa en text om att Gud är också den som möter oss i framtiden. Så jag tänkte vi läser Bibeln tillsammans och så vill jag dela några tankar om texten. I tron på att när vi läser Bibeln så talar Gud. Så låt oss läsa uppmärksamt och lyhört i bön om att Jesus ska kunna tala in i våra liv. Och jag tänkte att vi läser från kapitel 3. Jag läser från Bibel 2000 idag. Från vers 10. Och ja, vi läser till vers 21. Så har du en bibel kan du gärna slå upp kapitel 3, vers 10 och ända fram till vers 21. Paulus skriver: jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse och dela hans lidanden genom att bli lik honom i en död som hans. Kanske jag då kan nå fram till uppståndelsen från de döda. Tro inte att jag redan har nått detta eller redan har blivit fullkomlig, men jag gör allt för att gripa det. När nu Kristus har fått mig i sitt grepp. Bröder och systrar, jag menar inte att jag har det i min hand, men ett är säkert. Jag glömmer det som ligger bakom mig och jag sträcker mig mot det som ligger framför mig. Och löper mot målet för att vinna det pris där uppe som Gud har kallat oss till genom Kristus Jesus. Det är så vi ska tänka, alla vi fullkomliga. Och har ni en annan mening på någon punkt ska Gud upplysa er även där. Men låt oss fortsätta på den väg som fört oss hit. Ta mig till föredöme allesammans och se på dem som lever efter det exempel vi har gett er. Många, jag har ofta sagt det och säger det nu med tårar, många är fiender till Kristi kors. De lever så att det slutar i fördärvet. Deras gud är buken och sin ära får de genom könet. Dessa som bara tänker på det jordiska. Vårt hemland är himlen. Och därifrån väntar vi också den som ska rädda oss, Herren Jesus Kristus. Han ska förvandla den kropp vi har i vår ringhet så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har kraft att lägga allt under sig. Amen skulle man nästan kunna säga där. Där slutar det stycket som vi läser idag. Som troende människor så lever vi med hoppet om att vi ska ses en dag. Det är vår tro. Det är vårt hopp. Och idag tänker jag så får vi påminnas och påminna varandra om att vi hör hemma hos Gud. Eller som Paulus skriver. Nu ska vi se. Ja. Nej, men det är nog bra. Ska vi se. Nu så. Nu funkar det. Vårt hemland är himlen. Så uttrycker sig Paulus. Det är där vi hör hemma. Så han skriver till de här vännerna i Filippi för att påminna dem att ert hemland, det är himlen. Deras yttersta tillhörighet, den kopplar till en himmelsk verklighet. Visst, de bor och lever i Filippi, men deras verkliga hemvist, deras hemland, det är i himlen. Och det där kan vi behöva påminnas om, att vår djupaste identitet och lojalitet som troende ligger i att vi har vårt medborgarskap i himlen. Vårt hemland är himlen. Det där går också att översättas med vi har vårt medborgarskap i himlen. Vårt hem, det är hos Gud. Vi tillhör Jesus. Och psalmisten uttrycker det så vackert i psalm 119, där vi kort och gott läser, jag är din. Det där kan få vara din morgonbön. Jesus, jag är din. Det kan få vara din kvällsbön. Det där kan vi få be ut, bekänna. Det är dig vi tillhör. Du är vår Gud. Och vi är dina. Jag är din. I veckan så debatterades det i media om vad vi kan förvänta eller kräva av den som söker ett svenskt medborgarskap. Jag hörde en reporter på SVT intervjua en politiker som menade att den som inte tar avstånd från en terrororganisation borde utvisas direkt. Och tanken var att, inte ta ställning mot till exempel Hamas, det gör enligt den här politiken att du omedelbart gör dig själv omöjlig för ett svenskt medborgarskap. Motargumentet som då den andra politiken hade, det var att ett sånt där ställningstagande mot terrororganisationer, det borde rimligtvis gälla alla. Så frågan blir då, ska vi börja dra in medlemskap och utvisa de svenskar som inte tar avstånd från Hamas? Och så där höll de på, de var inte överens. Det händer ju ibland att politiker inte är det. Men de var överens om en sak, och det var att det finns ändå förväntningar på hur vi som svenska medborgare ska tala och agera. Och det här är ju tankegångar som Paulus också knyter an till. Redan i det första kapitlet i Filipperbrevet så skriver han om att församlingen är som himmelrikets utpost. Mitt i en tid och en värld där så många har vänt sig bort ifrån Gud. Och i kapitel 1, vers 27 så säger Paulus, lev nu som värdiga medborgare till Kristi evangelium. Visst, vi lever i Sverige och de flesta av oss här, om inte alla skulle jag tro, har ett svenskt medborgarskap. Men, säger Paulus, vår djupaste identitet och lojalitet som kristna, det ligger i att vi har vårt medborgarskap i himlen. Visst lever vi helt och fullt i den här världen, men vi lever med himmelrikets värderingar och livsstil. Vårt hemland är himlen. Och därifrån väntar vi också den som ska rädda oss, Herren Jesus Kristus. Vi väntar. Vi väntar på att himmelriket ska etableras. Vi är inte där än. Vi är på väg. Vi väntar, vi längtar, vi ber. Vi väntar på kungens återkomst och på rikets slutliga etablerande. Det där ordet väntar är faktiskt på grekiska väldigt laddat. Det handlar om ett ivrigt väntande, ett engagerat, ett hoppfullt väntande. Och även här så ser vi någonting som återkommer hos Paulus. Att vi lever i spänningen mellan redan nu och ännu inte. Redan nu så har vi tagit emot Jesus. Vi lever som troende i den här världen. Och samtidigt lever vi i väntan. Vi väntar på att vår tro, vårt hopp ska realiseras och förverkligas fullt ut. Det är vår väntan. Vi väntar. Och vi ber, Herre, låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. Låt ditt rike komma här och nu. Så som i himmelen, så också här. Vi väntar på himlen, vårt hemland. Och man kan fundera på, hur kommer det då att bli? Hur kommer det att vara? Och Paulus säger inte så jättemycket i Filipperbrevet. Han antyder bara. Men utan tvekan kommer vi att bli positivt överraskade. I första Korintierbrevet så skriver Paulus att vad inget öga har sett och inget öra hört, vad ingen människa har anat, det har Gud berett åt dem som älskar honom. Och genomgående så är Bibelns beskrivningar av himlen rakt igenom ljusa. De är laddade med tröst och med kraft. Och Bibeln beskriver hur ondskan en dag till slut kommer att omintetgöras. Och allt kommer att läggas under Gud. Och Guds goda vilja kommer att råda i alla och överallt. Vi är inte där än, men vi väntar. Och det verkar som att Paulus hade hemlängtan. Han skriver i kapitel 1, jag längtar efter att bryta upp och vara hos Kristus. I onsdag så kom vår dotter Tia hem efter några fantastiskt fina dagar hos farmor och farfar. Hon har haft det jättebra där. Men det var så fint att se hur glad hon var att få komma hem och få gå upp för trappan in i sitt rum. Och man märkte på henne att nu är jag hemma. Borta bra, men hemma bäst. Att komma till himlen, det är som att komma hem. Vi kommer att känna oss välkomna. Och kanske faktiskt mer än så, vi kommer att känna oss hemma. Det är en skön känsla att komma hem efter en lång dag, få ta av sig skorna och kanske lägga sig en stund på soffan. Det är en härlig känsla där att få sätta på kaffet och kanske tända i brasan. Alltså det är inte mycket som går upp mot att verkligen känna sig hemma. Man kan känna sig hemma i ett hus, i ett rum. Och man kan också känna sig hemma med en annan människa, med en annan person. När jag känner mig hemma, då tänker jag att det innebär att jag också kan vara mig själv helt och fullt. Hemma så är jag mig själv. Jag behöver inte spela någon roll och jag får vara som jag är. Och så kommer det att vara i himlen. I veckan så satt jag vid en kvinna och vid hennes dödsbädd. Jag besökte Elisabeth Axelsson i tisdags. Elisabeth är från Östra Ryd men har under ganska många år jobbat i Tanzania. Och jag känner henne sedan jag var ett barn. Och jag besökte henne igen nu i tisdags. Och hon var svag, men det var fridfullt i rummet där hon låg. Hennes tro gav henne den där ron som var så påtaglig. Hon längtade hem. Och dagen efter så gjorde hon det. Hon flyttade hem. När jag gick ut från sjukhuset i tisdags så satte jag mig i bilen. Och då var det Lundströms bokradio som jag kom på när jag startade. Och i det programmet så pratade man om en bok av Hernán Díaz, Egendom. Och hon, Marie Lundström, som är programledare, sammanfattade och sa att mot slutet av den här boken så ligger den rika huvudpersonen Mildred inlagd på en klinik i Schweiz, ensam med sitt döende. Och jag tyckte det där lät så sorgligt. Den rika kvinnan var där ensam med sitt döende. Och så tänkte jag samtidigt på Elisabeth. Hon är inte rik, men hon var inte ensam. Gud var där. Alltså att vara där en stund med henne gjorde att jag också fick uppleva hur en osynlig men påtaglig närvaro av Guds frid fanns där i rummet med henne. Himlen är vårt hemland och därifrån väntar vi också den som ska rädda oss, Herren Jesus Kristus. Och en dag så kommer vi att stå där ansikte mot ansikte med honom som kommer för att rädda. Vår Herre, vår frälsare. Och vid sin återkomst så kommer han att läka allt som är trasigt och brustet. Han kommer att återupprätta trasiga relationer och återskapa en söndertrasad värld. I texten vi läste idag så säger Paulus att vi kommer att förvandlas. Han säger att han, Jesus Kristus, ska förvandla den kropp vi har i vår ringhet så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har kraft att lägga allt under sig. Jesus kommer för att förvandla vår ringhet, vår bräcklighet och utsatthet. Han vill transformera det till någonting som är fullt av härlighet och ära. Gud vill förvandla våran värld och våra liv. Och Gud har tagit sig an ett enormt restaureringsprojekt. Och där vi finns med. Det här är evangeliet, de goda nyheterna. Gud jobbar på att förvandla vår ringhet till härlighet. Och världshistorien, den kommer inte att sluta med att rullgardinen dras ner och det blir mörkt. Utan snarare med att persiennerna dras upp och ljuset från en ny dag kommer att strömma in. I Korintierbrevets 15 kapitel så skriver Paulus på samma tema och säger att det är som när vi planterar ett frö som sen växer upp. Det som blir sått förgängligt kommer en dag att uppstå oförgängligt. Det som blir sått föraktat uppstår i härlighet. Och det som blir sått svagt kommer en dag att uppstå fullt av kraft. Håll ut! Den som ska rädda oss, Herren Jesus Kristus, han har kraft att lägga allt under sig, skriver Paulus till de troende i Filippi. Den Jesus som vi tror på är Herren. Den som råder och regerar. Han är frälsaren och han har kraft, energeia. Det grekiska ordet är laddat med någon slags gudomlig energi, med förmåga, med kraft att lägga allt under sig. Och hela Bibeln pekar i samma riktning som Paulus. Frälsningen kommer från Gud, inte från någon människa. Det är Herren som är vår tillflykt och vår hjälp. Det är till Jesus vi får vända oss. Och han är unik. Han är enastående. Han är den som kan och som kommer att ställa allt till rätta. Det är vår tro. Det är vårt hopp. Lyft blicken. Paulus vill varsamt men bestämt hjälpa oss att lyfta blicken och se Jesus. Och den här förståelsen av Gud och Guds framtid har i alla tider väckt hopp i kämpande människors hjärtan. Den har väckt ett engagemang och uppfylld av det här kristna budskapet om framtiden så lever Paulus med fullt fokus framåt. Han har blicken framåt och han skriver så här: jag glömmer det som ligger bakom mig och jag sträcker mig mot det som ligger framför mig. Och jag löper mot målet för att vinna det pris där uppe som Gud har kallat oss till genom Kristus Jesus. Jag glömmer det som ligger bakom mig. Glömmer, det, vi ska nog inte förstå det här som att det handlar om att vi ska radera bort eller tränga undan minnen. Paulus är väldigt medveten om sin egen livsberättelse. Bara några verser innan så har han återberättat hela sin uppväxt. Liksom. Så när han säger att vi ska glömma det som ligger bakom så handlar det nog mer om att glömma i bemärkelsen bortse ifrån. Att inte upptas eller begränsas eller hållas tillbaks av det som har varit. Vi har så lätt att fastna i det som ligger bakom. När Paulus, han tycks säga att han vill, han har en framåtlutad hållning. Och det är en bra löpträning faktiskt. När man, att ha en, när man rör sig framåt med blicken mot det Gud har kallat oss till. Jag glömmer det som ligger bakom och istället så sträcker jag mig emot det som ligger framför. Och jag löper för att vinna det pris. Och här så blir det jobbigt för en del av oss. En del tycker att det här med att springa, det är rakt genom obehagligt. Och, men Paulus, han återkommer faktiskt till de här idrottsmetaforerna. De kommer tillbaka lite nu och då. Han plockar upp bilder från idrottens värld. Och inte sällan faktiskt så jämför han livet med ett lopp. Jag löper. Jag springer. Säger Paulus. Alltså, jag strosar inte runt. Jag är inte ute och flanerar. Jag rör mig medvetet. Hans liv har en inriktning, ett fokus och en riktning. Jag, att springa handlar också om att jag anstränger mig. Det finns en överlåtelse åt att jag löper och strävar och sträcker mig mot målet. Vad är då målet? Ja, det kan man ju fundera på. Vad är målet? Att lära sig bönen Fader vår utantill? Nej. När Paulus tänker på målet, vad det är han sträcker sig om, så handlar det om ett liv med Gud. Det är ju vad han sträcker sig mot. En framtid med Gud. En framtid där Gud och Guds vilja genomsyrar allt och alla. Det är vad det är han längtar efter. Målet för honom, det han strävar efter, är att vara nära Jesus och lära känna honom. Och förvandlas av hans kraft. Formas till en allt större likhet med Jesus. Så när vi nu har gått in i november, det har blivit allhelgona helg, så skulle jag vilja uppmana dig, ta på dig skorna, plocka fram dem, sätt på dig dem och sätt dig i rörelse mot det Gud kallar oss till. Jag löper mot målet, mot det segerpris som Gud har kallat oss till, säger Paulus. Och här kan man ju fundera, hur är det nu? Är livet med Gud någonting som vi vinner, som vi förtjänar, tack vare egna ansträngningar eller prestationer? Och ni, flera av er, har ju läst Bibeln. Ni känner ju Paulus. Och det skulle, ni vet att Paulus inte tänker så. Han säger ju, av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Nåden räcker. Men nåden gör oss samtidigt inte heller passiva, utan aktiva. Givet vem Jesus är och vad han har gjort för oss, så sträcker jag mig mot den han är och det han ger, säger Paulus. Jag har startat, jag är på banan och jag tänker inte ge upp. Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse. Och vi kan känna med och känna in att det här längtar vi också efter. Att få lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse. Guds kraft till förvandling. Och så säger Paulus det här lite raka motsatsen. Jag vill också dela hans lidanden. Jag vill, vadå dela lidanden? Vad är det för lidanden som Jesus har? Vad är det som Paulus vill dela med Jesus? När jag funderat på det här i veckan så har jag tänkt att vad är de där lidandena? Ja, men vad kan det ha varit? Ja, kanske att det handlar om någon slags... Det är klart att Jesus gjorde uppoffringar. Han lämnade himlen. Han levde ett enkelt liv. Han gjorde uppoffringar. Han blev missförstådd. Han blev avvisad. Han blev hånad. Och det är som att Paulus säger att jag vill ställa mig fullt ut i det Jesus står i. Alltså, det är som att Paulus säger att han, oavsett omgivningens respons, vill dela Jesus vilja att göra gott och hjälpa andra. Oavsett vad andra kommer att säga om det. Likt Jesus så vill Paulus vara med och be för människor i sin närhet. Och han vill berätta om Gud, om Guds vilja och Guds väg. Oavsett vilken respons han får. Jag vill stå nära Jesus. Jag vill leva med samma inställning, attityd och hållning till livet och till människor som han hade. Men så säger han, många, jag har ofta sagt det och säger det nu med tårar, är fiender till Kristi kors. De lever så att det slutar i fördärvet. Deras Gud är buken och sin ära får de genom könet. Dessa som bara tänker på det jordiska. Det är oklart exakt vilka det är Paulus tänker på. Vilka är det han har i åtanke? Det finns några alternativ. Men jag tänker att vi går inte in på det nu, utan vi bara konstaterar att de här personerna avvisar Jesus. De avvisar och förnekar hans död på korset för vår och världens skull. Istället så är de helt uppslukade av sig själva. Det som har att göra med livet här och nu. Och de sätter den egna tillfredsställelsen högst. Och det leder helt fel. I The Message, som är en parafras eller en översättning av testamentet, så skriver Eugene Peterson så här att det finns många som tar andra vägar, som väljer andra mål och som försöker få er med sig. Jag har varnat för dem många gånger och sorgligt nog får jag göra det igen. De tar den enkla vägen, men den enkla vägen är en återvändsgränd. Så frågan som landar hos oss när vi läser bibeltexten idag, det är: vilka vägar tänker du färdas på den här hösten? Hur tänker du ta dig fram? Paulus vänder sig till oss som en god guide och vägledare och säger: ta mig till föredöme allesammans. Se på mig och de som lever efter det exempel vi har gett. Ta mig till föredöme. Var mina medimitatörer. Följ mig i det att vi tillsammans försöker imitera Herren. Följa Jesus. Ta efter hans sätt att leva, att vara, att tala, att bemöta. Det är så vi ska tänka, alla vi fullkomliga. Och har ni en annan mening på någon punkt ska Gud upplysa er även där. Men låt oss fortsätta på den väg som fört oss hit. Amen.